och i vissa fall ändå vågade demonstrera mot Hamas, att de borde ha hjälpt gisslan. Avhumaniseringen av palestinier i Gaza började inte i maj 2025 utan i oktober 2023 när ledande israeliska politiker kallade palestinierna djur, när Israels president sa att det finns inga oskyldiga i Gaza och när försvarsministern sa: jag har givit order om total belägring, ingen el, ingen mat, inget bränsle. Jag har släppt alla spärrar. Gaza kommer inte att bli som förr. Vi kommer att förstöra allt. Och nu, när allt är förstört, tycker omvärldens ledare att Israel har gått för långt. What took you so long? Cecilia Udén, Mellanöstern-korrespondent.
Och det här var en återutsändning från fredagens P1-morgon. Om en timme börjar Allvarligt talat, idag med Majgull Axelsson. Och sen klockan 6 ska vi än en gång sända Medierna med Martina Pierrot. Nu är klockan 4 och jag lämnar över till Ekoredaktionen.
Ukraina har genomfört drönarattacker som ska ha förstört över 40 militärflygplan på rysk mark. Det uppger den ukrainska säkerhetstjänsten för AFP. Det sägs handla om en stor specialoperation med syfte att förstöra ryska bombflygplan långt ifrån fronten. Vi ska höra militärexperten Joakim Paasikivi.
Om det visar sig stämma de uppgifter som finns med samordnade ukrainska tillslag mot flera ryska flygbaser, så är det här mycket stort. Kanske en av de mest framgångsrika ukrainska attackerna under kriget.
Hur vanligt eller ovanligt är det här?
Den här typen av attacker har genomförts mot ryska flygbaser vid några enstaka tillfällen, alltså fast inte alls i samma skala. Och om det som nu finns på videoklipp som ligger ute på nätet, och det här är ju svårt innan man sett det bekräftat, stämmer, så har Ukraina nu lyckats slå mot det ryska strategiska bombflyget, det vill säga de flygplan som skickar robotar mot Ukraina. Men det är också samma flygplan som bär kärnvapen i händelse av en kärnvapeninsats. Så det här är en stor, viktig strategisk resurs för Ryssland. Och beroende på hur många flygplan Ukraina har lyckats förstöra, så kan det här vara säkert i klass med eller större än sänkningen av robotkryssaren Moskva.
Militärexperten Joakim Paasikivi intervjuad av Mariana Benjamin Sir. Och samtidigt uppger det ukrainska flygvapnet att Ryssland har attackerat Ukraina med över 470 drönare idag. Det största antalet sedan den fullskaliga invasionen inleddes för 3 år sedan. Ryska styrkor ska också ha avfyrat 7 robotar. En robot slog ner i en ukrainsk militär träningsanläggning där 12 soldater dödades och över 60 skadades. Det uppger den ukrainska militären enligt nyhetsbyrån AFP. Närmare 1200 migranter ska ha korsat Engelska kanalen i mindre båtar igår för att ta sig från Frankrike till Storbritannien, enligt data från brittiska myndigheter. Det är det största antalet som gjort den här riskfyllda resan under en och samma dag hittills i år, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Förintelseöverlevaren Livia Fränkel är död, det uppger hennes dotter Titti Fränkel för Ekot. Livia Fränkel och hennes familj deporterades till koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau 1944 och skickades vidare till flera andra läger innan hon och hennes stora syster Hedi Frid befriades och kom till Sverige sommaren 1945. I sitt sommarprat i Sveriges Radio 2023 berättade hon hur hon och hennes syster höll varandra vid liv i koncentrationslägren. Livia Fränkel blev 97 år.
P1 Sveriges Radio.
4:03 är klockan, söndag eftermiddag och dags för klotet. Många kan känna hopplöshet när de tänker på klimatfrågan. Men vad skulle hända om framtiden tog en helt annan vändning? Programmet sändes första gången i december förra året.
Jag vaknar av solen som skiner in. Tittar ut genom fönstret och ser det glittrande havet. Tänk att fisken har kommit tillbaka, pappa. Vi var ju så ledsna när näten gapade tomma. Och bären och svampen växer igen. Skogen står frisk och grön här och den är fylld av fågelsång. Och i växthuset som vi gjorde av fönstren från den gamla stugan odlar vi våra grönsaker. Alltså allt blev så mycket bättre, pappa, än vi vågade tro. Och nu får mina barnbarn njuta av den här platsen. Det är ju lite varmare än förr, det är det. Men luften är renare. Havet har inte stigit och spolat bort allt. Och vet du, pappa, alla gräsklippare och vattenskotrar, de stör inte längre, för nu går allt på el. Och plötsligt hör vi bara vågorna, måsarna och barnskratten. Du lyssnar på Klotet om hur det skulle vara att leva på en frisk och välmående planet. Jag heter Marie-Louise Kristola. Välkommen Björn Ferry, olympisk mästare i skidskytte och planetskötare.
Hej, hej.
Du, hur ser ditt liv ut i en hållbar värld?
Då tror jag att vi kan vara framme år 2070, det är 92 år, så jag är lite småskralt i och för sig. Men då tror jag att då har vi kommit väldigt långt teknologiskt, för det var det som krävdes för att vi verkligen skulle kunna vända och sänka koncentrationen av växthusgaserna i atmosfären. Så det är en högteknologisk värld där många människor egentligen har en meningskris och funderar på vad ska vi jobba med egentligen? För vi har blivit lite obsoleta där, vi har blivit ersatta av maskinerna till stor del.
Så vad fyller vi livet med då?
Ja, men då tror jag att då kommer vi att vara mer människor. Det vi egentligen gillar att göra. Det vi gör nu, vi sitter och träffar människor, vi pratar, vi umgås. Man kan väl lära sig ett instrument eller hålla på idrott om man vill göra det. Det behöver som inte vara egentligen för att man ska tjäna pengar på det, bara för att det är så fantastiskt stimulerande. Varför inte läsa lite mer?
Men du Björn, du och din fru Heidi Andersson, ni bestämde er ju för att leva ett fossilfritt liv 2025. Ni har ju gått före många av oss, ni har ju gjort mycket av det här som vi alla skulle behöva göra. Vad tycker du att det har gett er som människor och familj kanske?
Jag skulle säga för mig har det gett den där långsiktiga visionen, inriktningen, att jag vill någonstans. Och sen känslan av att det är ju lite kittlande att ligga före. Alltså att vara typ först i Lappland med elbil och sen se det här hända. Att testa grejer och ligga lite före och andra så höjer på ögonbrynen och sen kommer de efter. Alltså det är ändå kul att vara lite sådär förlöpare, det ska jag säga.
Mm. Rebecka Karlsson, hållbarhetsentreprenör och författare. Välkommen du också.
Tack.
Men Rebecka, om vi tänker oss att vi lyckats med det som vi vill göra. Hur är det att leva i den här hållbara världen då? Kan du liksom måla någon bild av det så att vi ser den framför oss?
Det är lätt att tänka att det hållbara livet ska se ut på ett sätt, men det kommer ju se ut på vilket sätt som helst som är hållbart, beroende på vem man är. Men för mig så tror jag att jag längtar efter att spendera mycket mer tid med andra människor. Jag ser något stort skärgårdshus framför mig där vi äter en lång, härlig frukost med nybakt bröd. Sen går jag upp på övervåningen och så kommer någon kollega som också är en kompis och så gör vi något sånt där stort viktigt arbete, så vi arbetar men vi gör det mer för att det är verkligen någonting som vi vill göra och sen tror jag att vi badar i havet och bastar lite. Jag tror att det kommer se helt olika ut för olika människor och att det är viktigt också att man får hitta sina egna framtidsbilder, att inte prackas på av någon annan. Jag tycker det är väldigt intressant när man ser de här bilderna som ibland AI-genererats av framtiden. Ibland är de här skyskrapor med flygande tefatsrobotar och man ser knappt en människa. Eller så ska det liksom vara bara natur. Men mest troligt kommer det ju se ut på sätt som vi inte har någon aning om idag. Men jag hoppas att det är mycket fokus på gemenskap och kreativitet och saker som vi mår bra av. Att vi har skapat ett sätt att leva som arbetar med naturen. Det bara harmoniserar.
Mm. Thomas Hahn, docent i ekologisk ekonomi vid Stockholms universitet. Välkommen du också.
Mm, tack.
Vi har slutat att arbeta mot naturen och arbetar istället med naturen. Alltså.
Ja, precis. Som du sa så finns det inte bara en version. Det skulle vara fruktansvärt. Mm. Det kommer finnas nördar, även i ett hållbart samhälle, som vill ägna sig bara åt teknik eller bara åt frimärkssamling eller gå in i sin idrott och träna liksom, eller hålla på med musik och konst. Och Det kan vara folk som gör lite destruktiva saker också. Så det finns naturligtvis många sätt att leva hållbart. Vi kommer inte vara så himla olika. Vi har kvar vår biologi. Och vår biologi är ju både extremt kreativ och konstruktiv, också ganska våldsam och destruktiv ibland. Så dynamiken kommer vara lika spännande. Det kommer finnas utrymme för alla dessa olika människor i ett hållbart samhälle.
Men det viktiga är då att vi inte tär på naturens resurser längre.
Ja, det kommer inte kunna göra, för den sortens frihet finns inte längre. För det är reglerat och det är så pass hårt beskattat och det är förbud. Och det är inget konstigt. Det är ungefär som att det är förbud att mörda människor idag. Vi gör ju inte saker som är förbjudna i allmänhet. Så vi kommer att ha teknik och regelverk och också normer som säger att det är dumt att hålla på att förstöra naturen. Det är lika dumt som att sparka på människor.
Mm.
Men det finns minst lika mycket utrymme för var och ens individualitet.
Mm. Har vi fått en massa extra tid, eller vad har vi fått i en sån här värld om den här nästan fossilfri och frisk och välmående?
Jo, men det som Björn säger, det är vi får mycket mer fritid. Och därmed får vi också frihet att göra mer som saker som vi vill. Och sen kan man fråga sig, får vi mera frihet att göra som vi vill på riktigt? Ja, då måste man faktiskt fundera på vad det man vill göra. Och det blir en omställning. Så om vi ser på Köpenhamn och Frankrike och Gent i Belgien har ställt om från bilism till att cykla mycket mera. Så var det kanske först att, åh, det minskar min frihet. Och sen efteråt, fan vad mycket bättre det blir livet. Så det är att gå igenom den fasen att känna att det blir bättre efteråt. Och det, om man intervjuar folk där så säger de att det är bättre nu. Men innan var de jättearga. Och då var det mordhot och hat och allt möjligt.
Men Rebecka Karlsson, vad är det som har krävts av oss människor för att lyckas då få planeten att bli så här fantastisk, hållbar och fin och levande på alla sätt och vis?
Mm. Jag tror att vi verkligen behöver sätta livet i centrum. Hur fungerar liv? Jag tror att vi studerar liv. Hur kan vi arbeta med livets processer? Och hur kan människan bidra med mer liv i alla dess former än om vi inte var här? Som natur, som kärlek, som kreativitet, som livskraft på andra sätt. Så jag tycker det är väldigt paradoxalt just nu att vi ser oss som över naturen. Och samtidigt så ser vi det som att det bästa vi kan göra är lite mindre skada. Det går inte riktigt ihop. Så det är som att vi behöver hitta våran roll igen i den här livsväven. Våran uppgift, vad ska mänsklighetens unika, vackra bidrag vara till helheten?
Mer liv i centrum, mer teknologi, trodde Björn. Ja, vi vet ju inte riktigt. Men vi ska försöka uppehålla oss i den här världen där allt har blivit på allra bästa sätt. Där vi har lyckats, vi klarade det. Vi lyckades bygga den här hållbara världen. Thomas Hahn, om vi skulle titta närmare på den. Vad är det allra viktigaste som vi har gjort för att nå dit?
Vi har funderat över vad som är livskvalitet. Och som Rebecka är inne på, vad är livet och meningen med livet? Kanske en meningskris som du nämnde, Björn. Och förstå att det kan bli så mycket bättre än vad det är nu. Det handlar också om att inte vara fångad i rädsla. Utan få ta del av trovärdiga visioner. Att ha en vision som både leder till bättre livskvalitet och mera fritid. Men också en sann frihet.
Okej, vi fick visioner. Vi hade visioner om hur framtiden kunde bli. Och vi övervann någon sorts rädsla då framtiden.
Ja, för idag är vi rädda för arbetslöshet. Om vi dämpar takten, då blir det mindre pengar i plånboken och arbetslöshet. Hur ska vi kunna råd betala barnens räkningar och allting som vi ska göra? Så det behövs en vision som säger att ingen ska lämnas därhän. Och den visionen finns idag, men det vi lyckades med det var att få sådana versioner att bli trovärdiga hos vanliga människor så att de känner att jag kan få jobba mindre, men jag blir inte arbetslös och jag kommer ha råd att betala räkningarna.
Björn Ferry, man tänker ju ofta att det här att ställa om livet, det handlar om att försaka en massa saker. Men kan det till och med vara så att vi har fått någonting i den där nya världen?
Ja, men helt klart tror jag att slutpunkten i det här, det blir att vi får oerhört mycket tid. Annars kan vi lätt, vi effektiviserar saker, men då gör vi bara annat. Så vi byter liksom inte ut ekonomisk välstånd i fritid. Det gör vi bara en liten del. Vi jobbar ju mindre nu än för 100 år sedan givetvis. Men det blir inte så där som de trodde då, att vi bara ska jobba 15 timmar i veckan. Vi jobbar ju mycket mer. Men kommer man till den där punkten som många fler och fler börjar prata om, det här med AI och hej och hå, att vi utvecklar generell intelligens, då får man superintelligens. då behöver man ju bara spela det spelet ett tag till CNC, men att då kommer det vara bättre än oss på i princip allting. Och då blir det nog ganska troligt att vi kommer jobba mindre med att försöka försörja oss. Men det kan vara så att vi skapar enorma värden som egentligen kan räcka till alla. Vi frågar vad vi ska göra och hur man fördelar det här på ett vettigt sätt. Mm. Utan att ha liksom sabbat planeten.
Okej. Okay. Är det möjligt då? Jag tänker, Thomas Hahn, alltså går det att bygga en världsekonomi i harmoni på något sätt med natur?
Ja, en del ekonomer tror liksom att ekonomisk tillväxt skapas genom innovation och genom bara att vara smarta liksom. Och trodde jag kanske också för 20 år sedan. Men det finns ju data som visar liksom att alla länder använder mer och mer material. Och det är biomassa, det är sand och cement, det är metaller och fossila bränslen. Och det bara ökar och det precis följer BNP-kurvan. Så när det gick ner då under finanskrisen så gick också ja, både BNP och materialen gick ner. Och sen under pandemin gick det ner också och det följdes åt. Så det följdes åt kusligt nära. Men det är klart, det här är vår ekonomi som vi har idag, där det är extremt billigt med naturresurser och energi. Så för att Björns version ska bli verklighet så krävs det en helt annan beskattning. Och för att den ska bli möjlig så tror jag det som är genidraget, det vill säga att det ska bli billigare med arbetskraft, det ska bli billigare, vi ska ändå få det på något sätt få det bättre. Så släpp inte den saken, vi ska få det bättre i ett hållbart samhälle, men det blir inte billigare med energi och naturresurser. Så slösande kommer vara jättedyrt. Men släpp teknikerna loss så blir det jättemycket innovation som blir då lönsam och effektiv på riktigt. Så vi behöver verkligen använda ingenjörerna och teknikerna till det de är bra på. Och de kan göra de här sakerna, det är inte tekniken som sätter gränser liksom.
Mm. Du, Björn Ferry, du har ju faktiskt gjort mycket av den här förändringen redan i ditt liv och du är med din fru en förebild för många. Jag tänkte att vi skulle lyssna lite grann på hur det lät när du och Heidi Andersson var med i Klotet förra gången. Det var 2017. Då berättade ni om ert projekt så här.
Ja, men nu har vi ju lagt det här elitidrottandet åt sidan, så nu kanaliserar vi all den där energin som vi tidigare la på elitidrott på målsättningen att bli fossilfria till år 2025.
Fossilfria år 2025, vad betyder det då?
Ja, det betyder att vi ska göra allt vad vi kan för att utesluta olja, kol och fossilgas ur våra liv.
Och vad betyder det mer konkret, Björn? Hur förändrar det livet? Vad måste ni förändra på?
Ja, det första jag gjorde var att gå in på SJs hemsida. Där hade jag ju aldrig varit inne i hela mitt liv. Jag har ju alltid flyger runt hela världen, även inrikes. Mm. Så att det har ju varit mycket kring transport. Tåg och elbil och
buss.
Maten och odlandet och hur man sparar sina pengar. Det är ju hela livet egentligen. Annars är det samma linje som idrotten. Att man sätter upp ett mål och så försöker man nå dit och se vad kan man göra och försöka mäta och ta det steg för steg.
Ja. Ta det steg för steg. Hör du, snart om några månader så är vi där, 2025. Hur har det gått?
Ja, men jag skulle säga att det har gått så bra som det kan gå. Och det här med elbil, det var en stor, vi bytte ju redan 2016 och bodde i Lappland och det har ju funkat. Och nu ser man att det är elbilsmodeller som är Sveriges mest sålda bilar och även världens mest sålda bilar. Så det är som att det var man tidigt på och det är någonting som händer.
Mm.
Tågresandet, ja, det har jag hållit i sedan 2017. Jag har inte flygit sedan 2017. Men det är ju ganska dåligt att åka tåg. Men det är ju energisnålt, men det funkar rätt dåligt. Och det lär ju fortsätta en par decennier. Det byggs ju som inga nya rälsar och tåg och sånt där. Så det kommer att vara ett problem. Men det har gått så bra som det kan gå, men vi är ju inte ner på noll. För man får ju en par ton via skattsedeln och samhället har ju inte ställt om.
Mm.
Sjukvården, skolan, omsorgen och militären och det är fortsatt fossildrivet. Så är man en del av Sverige så får man ju några ton på sin lott. Liksom.
Men hur mycket har ert vardagsliv förändrat?
Egentligen är det ju inte jättemycket. Alltså som vi bor, ja, att bara byta, man transporterar sig, det är inte jättesvårt. Det är för många handlar om att ha råd att byta bil eller att inte ha en bil alls och så vidare.
Mm.
Och att bara handla second hand och grejer, allt håller ju kanske lite grann kring maten. Så sånt som är vanemässigt, att man gör på ett visst sätt, alltså allt hur man borstar tänderna, vad man än gör, att det är som svårt att ställa om bara sådär på en gång. Men det blir mycket gröt.
Det blir mycket gröt.
Ja, och det är både nyttigt och billigt och klimatsmart sådär. Men vi är inte så kräsna, jag och Heidi, så att folk går inte igång när man säger ät mer gröt.
Men det gör jag också på vardagarna, men man kan ju inte leva bara på havregrynsgröt.
Nej. Ja, men vi har ju tillgång till viltkött och sådär, men det är som ingen hållbar lösning globalt sett. Det är helt uppenbart att det är så. Det är samma med fiske. Man kan ju fiska om man har fiskerätt och vi har mark och sådär. Men ser man det globalt sett så är inte det heller någon lösning. Liksom. Och det är väl lite olika beroende på vart man bor. Men jag skulle säga vi har kommit så långt vi kan. Men det är ju uppenbart att en stor omställning. Elbilen är bara första steget. Det är de där stora teknologiska stegen. Självkörande bilar pratar många om och nu har man som tappat tron på det lite grann. Men det kommer förändra oerhört mycket. Mm. Då använder bilen 5 gånger så mycket och städerna blir gröna fast vi kan bo många fler. Så det där kommer att förändra mycket.
Men vad skulle du säga har varit svårast?
Och kanske kring... I början var det också så populärt. Då var vi med klotet och alla hejade och så där. Men nu är ju sån, politiska vindarna har ju svängt. Så nu är det mer provocerande. Så man håller ju lite lägre profil bara för att det inte blir liksom nackad på stan. Det är lite... Det har ju svängt lite grann. Mm. Och då gäller det att hålla i och hålla ut och hålla fast vid en positiv vision.
Menar du att ni möter mer motstånd nu för ert val?
Ja, det ska jag säga. Det är mer polariserat. De som inte trodde på det här från början, de är fler och högljuddare nu. Och nu är det som det stora att man bygger murar och det är mest hot om krig. Och att det har som skiftat mot det ifrån de här långsiktiga gemensamma frågorna som vi som ska lösa gemensamt. Så det ser jag som ett stort problem. Men det är ju inte bara i Sverige. Mm.
Vad tänker ni ändå var Rebecca Karlsson och Thomas Hahn? Alltså vad är det allra svåraste med den här omställningen? Vad var det svåraste om jag nu ska hålla mig kvar i framtiden?
Jag tror det svåraste är att föreställa sig att det kommer bli bra. För vi vet vad vi har och vet inte vad vi får. Och sen när det blåser sådana vindar som Björn nämner, då är man orolig för att jag kommer att tillhöra de som då inte får så mycket. Framförallt om man redan nu tillhör de grupperna som kanske har lite lägre inkomst eller som känner sig bortglömda på landsbygden. Jag var pratade på landsbygdsriksdagen i våras. Och vi berättade liksom att vår forskning visar att de personer som är helt emot höjda koldioxidskatter på bensin och diesel, hälften av dem ändrar sig. Om man lägger till en bisats, ifall de som är låginkomsttagare bor på landsbygden kompenseras för de ökade kostnaderna, då blir de förespråkare för ökade koldioxidskatter. Och det visar liksom att folk är inte alls mot klimatpolitik och mot koldioxidskatter. De är emot den fördelningen där de känner att jag blir en sucker, alltså jag förlorar på detta och ingen bryr sig om mig, jag måste tänka på mig själv. Så det som hände då mot slutet av 2020-talet, det var att vi började ha visioner som talade till alla människor. Alla ska med, ingen ska lämnas därhän. På riktigt. Och då blir folk tryggare och vågar bejaka den här utvecklingen.
Mm. Rebecca Karlsson, jag tänker här nu när jag hör Björn prata om elbilen som ni hade redan 2016. Och den fungerar bra i smällkall vinter i Lappland och sådär. Det är vi ju rätt många som har testat och vet. Mm. Men väldigt många är ju övertygade om att det, fortfarande övertygade om att det går inte. Elbilen är ju bara ett exempel. Men jag menar det där med att jobba med folks förväntningar. Hur viktigt är det att jobba med våra egna förväntningar? Och hur viktigt har det varit för att våga gå mot en annan framtid då kanske?
Ja, men det är ju jätteviktigt. Idag pratar vi mycket om generativ AI. Men det finns ett begrepp som är generativa berättelser också. När vi berättar någonting tillräckligt mycket så blir dels för de här berättelserna ett eget liv. Vi börjar säga saker som inte kommer från oss utan vi har hört någon annanstans. Vi börjar bara repetera det här. Och det påverkar ju också hur vi agerar. Så jag tycker vi ägnar så många timmar varje dag åt att prata. Mänsklig kommunikation. Det finns så oerhört mycket potential i det. Mm. Vad är det för berättelse jag berättar hela dagarna? Och det finns en professor på Stanford som heter Jennifer Aker. Hon har sagt att ledarskap kan reduceras till att berätta rätt historia till rätt människor vid rätt tidpunkt. Därigenom kan vi liksom orientera oss. Var är vi? Vad är sant? Och hur kan vi agera? Inom buddhismen pratar man mycket om att det är väldigt viktigt med vad är rätt syn på verkligheten just nu? Så att vi utifrån det kan agera. Och just nu har vi väldigt mycket berättande om vissa saker. Det är väldigt intressant tycker jag alltid att lyssna på. Vilka berättelser hör jag i samhället just nu? Och vilka berättelser hör jag inte just nu? Och är det här sant? Mm. Men berättandet, det finns oerhört mycket kraft i berättandet. Och jag skulle vilja att vi också blir mycket mer proaktiva i det. Vilka förändringar eller transformationer vill vi se? Och vilka berättelser kan hjälpa oss att genomföra de här berättelserna?
Vad tycker du att vi hör de berättelserna då?
Idag tycker jag att det är väldigt mycket fokus på till exempel vad är den fulla potentialen i AI, artificiell intelligens. Då kan jag tänka att det finns två problem med det. Dels att vi bara fokuserar på artificiell intelligens och sen att vi framförallt fokuserar på intelligens. Om vi är intresserade av intelligens, är det bara den artificiella intelligensen som är intressant? Vad är den fulla potentialen i naturlig intelligens eller i social intelligens? Men det andra är ju, är det verkligen intelligens som är det som ska lösa alla våra utmaningar just nu? Eller finns det andra värden som vi borde slå vakt om? Mm. Det tycker jag också är väldigt intressant.
För att lyckas göra den här, skapa den här hållbara världen, vad skulle vi behöva för visioner? Jag tänker på dig som gammal idrottare, Björn Ferry. Ni jobbar väl med sånt där? Affirmationer och visioner. Ja. Man står på prispallen, man har lyckats.
Men det som är så lätt är att alla vill ju samma sak och det är en tävling om man fattar att det är 10 km jag ska åka, jag ska träffa prickarna och det är som gemensamt mål för alla. Här är det ju, det är berättelser som styr människan. Det finns olika berättelser. Vi har religioner, ideologier och allt möjligt sånt där och annat som vi hittar på. Och vi är lite oense om vilken berättelse som ska gälla. Men många är ju ändå överens om att det vore bra om vi utrotar världsfattigdomen och att alla fick ha det bra, inte bara några. Man kan ju titta tillbaka till historien. Någon säger att ja, det var bättre förr, men det var det ju inte. Herregud, hälften barnen dog innan 5 års ålder ända fram till 1800-talet. Det är ju ingenting vi vill tillbaka till eller någonsin kommer att acceptera. Det måste vara en annan utveckling. Så att spara sig in i framtiden, det är ju som svårt. Men vi måste vara oerhört effektiva. Och det är det vi kan vara. Och då måste man som ändå gå och hålla in på teknikutveckling. För vi är ju människor. Vi styrs ju ändå av evolution. Vi kommer inte bli 1000 gånger smartare inom 20 år. Bara, det tar ju lång tid. Om vi på något vis ska ha evolutionärt tryck på oss själva. Men tekniken har ju andra möjligheter. Det är kortare generationer där.
Men jag tänker, Rebecca Karlsson, du har ju skrivit en hel bok om exponentiella tekniker och hur det är de som kommer att hjälpa oss, de här som utvecklas jättesnabbt. Och att det är det som kommer att vara ett viktigt verktyg. Men tror du inte riktigt på det där längre själv?
Alltså, boken heter ju Exponentiell klimatomställning. Så det kärnan i det är, hur får vi till en väldigt snabb minskning av utsläpp med hjälp av exponentiella teknologier, som de kallas, exponentiella beteendeförändringar och systemförändringar. Så jag tycker vi ska använda liksom hela verktygslådan, och ibland är teknologi viktigt, men ibland så är det mer intressant att titta på hur kan vi få till sociala tipping points till exempel i vissa nyckelbeteenden. Mellan 5-15% av en grupp börjar dela en ny värdering eller ett nytt beteende, så tenderar den stora majoriteten att bara haka på oproportionerligt snabbt. Och det är få, som Björn var inne på, ganska få beteenden som kan få väldigt stor effekt. Det handlar om matvanor, hur sparar vi våra pengar, hur reser vi och så vidare. Så det är minst lika intressant, hur får vi till snabba, storskaliga förändringar i nyckelbeteenden till exempel. Så jag tror absolut inte att det bara är teknologier som ska lösa allt. Men att det kan vara en del såklart.
Men hörni, jag skulle vilja hålla fast vid de där framtidsvisionerna. Mm. Vad vi tror om framtiden och vilka bilder vi får. För det görs ju en del försök att skapa såna här inspirerande, positiva framtidsvisioner kanske. Berättelse om hur vår värld kan se ut i framtiden. Vi ska lyssna på ett exempel ur en poddserie som heter 2072. Den bygger på forskning om, i det här fallet, hur våra städer kan se ut om sig sådär 50 år.
Där man förr såg ändlösa rader av bilar och lastbilar och motorcyklar mot en fond av tegel och betong är det nu idel grönska. Och bensinångor och avgaslukter har lämnat plats för doften av frisk luft. Det är otroligt att jag vaknar till koltrastens sång och doften av gräs. Jag behöver bara sträcka ut handen genom köksfönstret för att plocka mina egna örter. Och det lilla jordbruket ett kvarter bort säljer egenskördade grönsaker. Det borde vara sinnesbilden av att vara ett med naturen för mamma. Men det stämmer inte med hennes definition av natur. Så hon vill ut.
Mamma vill ut i något ännu vildare, för här har städerna blivit fossilfria oaser. Men den vilda naturen utanför städerna, den får man knappt åka ut i längre. Den måste liksom vårdas, den är skör och sådär. Och det är dit mamman i den här berättelsen längtar. Först, vad får ni för tankar och känslor av att höra det här?
Ja, men jag tänkte på det du sa, nämnde alldeles på slutet, att mamman vill ut till det verkligt vilda. Att det tror jag är en nyckel i att det här ska gå bra. Att det är väldigt, väldigt viktigt att det finns fickor med en väldigt, väldigt hög grad koncentration av liv. Och om det gör det, då kan det här väldigt vilda sprida sig till områden där det kanske blivit mindre liv. Rejäla reservat där vi ser till att naturen verkligen får bli frisk och bygga korridorer däremellan och hur vi får det vilda att sprida sig är väldigt viktigt.
Thomas?
Ni ska inte fråga vad som är svårast utan fråga vad som är lättast. För det är så mycket som är lätt som vi glömmer och vi tror kanske att det vi gör idag är så effektivt, det är därför vi gör det. Men det vi gör idag är för att det är stora subventioner till just den verksamheten. Vi har ett extremt storskaligt jordbruk idag som inte alls är effektivt. Jag som nationalekonom tänker på att det som är effektivt använder naturresurser väldigt snålt. Som då helt enkelt är lönsamt om man ska verkligen beakta alla priser och kostnader som används.
Alltså vad är lättast då?
Det lättaste är att helt enkelt ta bort de dumma subventioner som finns idag och sen göra det på riktigt effektivt inom jordbruk och skogsbruk. Då blir det mycket lättare för lantbrukarna att få sin inkomst och rätta, för att de får betalt för det de faktiskt gör. Och även skogsbruket. Regenerativt jordbruk och regenerativt skogsbruk, det är mycket mer effektivt och mer lönsamt redan idag. Så starta med det som är enkelt så får vi genast en stor klimatnytta.
Mm. Björn, vad säger du? Skogsmannen?
Ja, precis. Vi har ju en 8000 biotopskydd i Sverige och jag har flera på min mark. Och det är ju som nyckelbiotoper, säger vi. Och det är samma ord egentligen. Och det är klart, det är jätteviktigt. Men det är också viktigt att vi är så effektiva. Och det är ju det som är grejen. Men det är så här, typ avkastning per ytenhet, det är viktigt i jordbruket och i skogsbruket. Och så där. Ska vi ha regnskogar kvar så kan vi som inte bara vara lite halvslappa hur vi använder den här marken. Det måste vi göra på bästa möjliga sätt. Så det är som en svår ekvation. Det är därför det med att bli vegan och sluta äta kött. Man behöver inte gå hela vägen. Men om vi bara minskar med say, 25% så då kan vi radikalt sluta med avskogning i hela världen. Om man gör det på rätt marker. Så att det finns ju stora vinster att göra det genom att ändra lite grann i rätt riktning. Så kan vi få stora effekter på helheten.
Så det kanske vi har gjort då i den här framtiden. Den här tänkta världen där vi befinner oss nu. Där vi har klarat allting. Vad har vi gjort för andra viktiga grejer där för att lyckas med allt?
Jo, men det med transport är ju ganska enkel sak. Det blir mycket trevligare städer. Vi vill ju kunna transportera oss i trivsamt stadsmiljö. Och det blir ju mycket bättre när man inte har bilar som skapar massa barriärer överallt. Och det här är ju en ändring i design som man säger ibland. Det är inte bara en ändring på marginalen utan när någonting blir annorlunda. Man kan liksom ändra på hela designen och då först då så ser man fördelarna. Därför är det så viktigt att man pratar om visioner och ser att ja, man kanske odlar lite träd i staden och tänker att ja, träden är bra, de är bra för koldioxidsänka och sånt. Men framförallt så blir det trevligare i staden och då börjar fler folk att gå och cykla om det finns bra cykelbanor igång. Så träden är inte bara en sorts naturbaserad lösning för koldioxid utan det blir en social möjlighetsgörare. Och om man lyckas stänga av biltrafiken som man gjort då i Amsterdam och Paris och Gent så blir det mycket trevligare att bo i staden.
Mm. Ja, men jag tyckte det är så roligt bara kort att inflika det med just de här självkörande bilarna. Som, det låter så high-tech men bara, vi vet ju att bilarna står stilla över 90% av tiden och parkeringar är som en tredjedel av en genomsnittlig stad i yta. Du kan ju öka utnyttjningsgraden 5 gånger. Det vill säga en femtedel av bilarna kan utföra samma trafikarbete. Då kan du bo många fler människor och göra städerna grönare samtidigt. Och få mycket bättre luft. Och det är som att det kommer att vara billigare att åka taxi än att köra en begagnad bil. Så det kommer att ändra oerhört mycket. Vare sig man vill eller inte. Så jag tror inte vi kommer att prata om pris vid pump. 10 år. Det känns helt... Det är redan nu det är lite obsolet att prata. Fast man förstår att vissa grupper drabbas av det på landsbygden och sådär. Men att det är som den stora framtidsfrågan. Vad ska kosta att tanka bilen? Det är som... Nej, det kommer vi inte att prata om ett decennium.
Okej, vi slutade prata om priset vid pump.
Ja, för 40 år sedan säger vi då. Nu när vi är framme vid 2070. Mm.
Du bor kanske fortfarande inte i en stad, tänker jag. Utan vad är den största förändringen som har gjorts där?
Ja, jag bor ju i Storuman i Lappland. Och där har vi liksom kämpat mot den här urbaniseringsvågen nu i snart 50 år eller någonting. Och, och vi tror ju att man hoppas, man lever mycket på hopp, de här berättelserna. Men jag tror att det kommer fortsätta, trenden kommer fortsätta, människor kommer i huvudsak att bo i städer, för det är så mycket effektivare på alla möjliga sätt. Den här drömmen om någon ny gröna våg-grej, att man ska flytta ut på landsbygden för att det är så mycket bättre, det tror jag egentligen inte på. Men jag lär väl hålla fast vid mitt. Jag är 92 år då, 2070, och går runt där. Och, ja, för jag vill ju titta på min skog och hålla på och så.
Men Dante och... Ja. Vad nu din andra son heter?
Simon, Lill-Simon.
Lill-Simon, Dante och Lill-Simon.
Så det är ju en utmaning. Om man nu är framme 2070 så blir det där 50 år tidigare eller någonting, då tänkte man oerhört mycket på vad ska man jobba med i framtiden? För det var diffust. Det var så lätt för mina farmor och farfar, mormor och morfar och sådär. Men det redan nu är det som ganska svårt. En del som jobbar nu vet inte vad de ska jobba med om 5 år eller om 10 år. Och vad barnen ska jobba med, vad de ska lära sig i skolan. Så när man kommer fram dit till 2070, då var det nog befogat att man tänkte så. Det vill säga att man behöver ju faktiskt inte jobba.
Ja, du är där, du håller fast vid det.
Ja, om man kommer hela vägen med tekniken, vilket jag tror krävs. Är det som att vi har det riktigt bra, då är det nog högteknologispåret som kan göra det möjligt.
Ja, så viss teknik välkomnar jag jättemycket, men sen tror jag att det viktigaste är att vi frågar oss vilken teknik som vi faktiskt vill ha och inte bara gör allting som vi kan göra. För ibland så är det som är den tekniken som premieras, den tekniken som ger militära fördelar. Och som gör att man kan avfylla mycket folk och producera mycket och tjäna pengar. Så det är liksom det är vinsterna och militära fördelar som brukar ofta bestämma teknikutvecklingen. Och vi måste ju ha andra ledstjärnor. Och då blir jag glad när jag hör liksom ekonomer säga att nu ska det ju vara hållbarhet, så ska det vara som ledstjärnan i ekonomin. Inte bara allmän tillväxt, utan det ska vara hållbarhet. Och då är det som den tekniken som gynnar hållbarhet. Och som gör lättare att bli av med fossila och så vidare. Den tekniken är väldigt, väldigt viktig. Så det måste liksom vara gynna rätt sorts teknik.
Rebecka, du började ju här med att säga att vi behöver mer liv. Och vi har gjort mer liv. Och vi har satsat på det som ger mer liv på planeten. Men vad är det vi har gjort då?
Jag skulle kunna dela en idé som kallas för Loud Summer. En del kanske har talat om en bok som heter Silent Spring eller Tyst vår som skrevs av Rachel Carson 1962. Den här boken fick enormt genomslag och ses ofta som liksom startskottet på den moderna miljörörelsen. Och i den så beskrev hon väldigt poetiskt och vetenskapligt hur bekämpningsmedel som DDT får först insekterna att dö, sen fiskarna och fåglarna att dö, andra däggdjur och människor också, och våren att bli tyst.
Fåglarna tystnar.
Fåglarna tystnar.
Vilken dystopi.
Vilket de ju också gör nu. Men den här boken fick i alla fall enormt genomslag. John F. Kennedy startade till exempel USA:s Environmental Protection Agency, EPA, som ett direkt svar på den här.
Miljömyndigheten. Alltså.
Miljömyndigheten som ett direkt svar på den här boken. Och medans Rachel Carson själv blev stämd av kemikalielobbyn samtidigt som hon höll på att dö av bröstcancer, som ju var en av de sakerna som hon hade pratat om. Och jag tänker att om Silent Spring eller Tyst vår på något sätt är den perfekta beskrivningen av det vi inte vill ha. Alltså essentiellt att vi går mot mer död på jorden, vilket ju är det vi gör nu. Vi går mot en ganska snabb art död, så är det som vi borde satsa på istället och skapa istället en loud summer. Jag vet inte hur vi ska översätta det, men någon får gärna. Men en nästa årstid på jorden som karaktäriseras av att den spritter och sjuder av liv i alla former.
Ja.
Natur, kärlek, kreativitet, livskraft, och att människan också har hittat sin plats i det här. Så jag tror att om några decennier så hoppas jag att vi inte är på en så kritisk punkt som vi är nu. Men där vi är just nu så tror jag att vi i nästan allt vi gör behöver ha liv som det centrala. I nästan allt vi gör behöver vi fråga oss, leder det här till mer liv eller död på planeten? Är det här essentiellt? Är det här bra? Är det här hälsosamt? Är det här välmående? Så jag tror att vi behöver också ta hela hållbarhetsfrågan och göra den till något väldigt jordnära och någonting som är för alla. Vilket det är, såklart.
Så vad har vi gjort då?
En sak är att skilja mål från medel. Alltså någonstans längs vägen har vi ju hittat på många teknologier, organiseringsformer, och vi har skapat de här av en anledning, men det är inte säkert att de system som vi har byggt idag är konstruktiva för det som är allra viktigast för oss där vi är nu. Sen tror jag att tid är en nyckel.
Hur då?
Jag tror att det är en förutsättning att det här ska gå bra, att vi ger oss friheten att ha tid. att sätta oss ner, att må bra och att komma samman. Jag upplever att samhället just nu, allting blir mer komplext. Och jag upplever att många är mer stressade än någonsin. Det här i sig är ett demokratihot. Att det gör att vi inte har tid att organisera oss och komma samman. Och vad är den enda sak jag kan göra som gör att allting annat blir enklare i mitt liv? Och jag tänker att för mig är det tid. Allting, helt andra saker blir möjligt om jag får tid.
Mm. Nej, men jag är enig. Eftersom jag själv har varit sådär frontrunner, alltså man försöker gå före, så vad kan en... Vad ska man sträva efter? Att köpa mer saker? Så där. Om man som uppvärderar tiden och att tid blir status. Även bland de största stjärnorna, om det var David Beckham och Zlatan eller vilka nu är. Att ha tid, det skulle som kunna dämpa någonting. Och att det i sig är något positivt. För nu är det inte självklart att om du tjänar dubbelt så mycket pengar att du kan byta det till någonting som du egentligen behöver. Man har en diskmaskin, det är liksom ingen poäng att köpa en till. Och de som tjänar ett par miljoner per år kan säga, ja, ett lite finare hus, men det adderar ganska lite. Mm.
Var det det som hände då, Thomas Hahn, att vi helt plötsligt fick mer tid?
Ja, det blev en del viktiga arbetskraftsreformer som gjorde att vi fick lite mer tid faktiskt. Och det gäller både småbarnsföräldrar och andra som helt enkelt jobbar för mycket. Mm. Och så blev konflikter hemma, det blev tjat. Men sen var det också en sak till, att vi blev påminda om att ekologi och ekonomi är samma ord. Det handlar om vår hushållning med vårt hus på vår planet. Vi är ytterst beroende av en välfungerande planet, vår ekosystem, för att kunna ha bra liv. Och det är de två målen som finns. Allt annat är bara instrumentellt. Så måste det vara en välfungerande ekonomi, behöver teknologi, behöver ett regelverk, behöver demokrati, beslutsformer, så att vi kan få ett bra liv och vi kan säkerställa planetens välmående. För om vi inte har välfungerande natur, då kan vi inte leva bra liv heller. Liksom. Så vi kom från naturen, vi är en del av naturen. Den insikten kom där i samband med den nya ekologiska framväxten. Liksom.
Du nickar, Björn.
Ja, men jag brukar ibland tänka den tanken att vi är lite som fång där, att vi är kronans skapelse på något vis. Mm. Att alla berättelser när vi har producerat religioner och ideologier bygger lite grann på det. Men nu börjar vi som förstå att vi är ju faktiskt bara en del av naturen. Och hela människans historia har vi som varit mitt i näringskedjan. Liksom. Mm. Både ätit andra djur, men har också varit bytesdjur. Och så har vi levt en ganska kort period när vi har trott att vi har varit gudomliga. Men det är vi ju inte. Så att se det där, att vi är en människoart bland arter på den här planeten. Och det är en planet och det är den vi har att förvalta. Då får man det perspektivet i den enorma världsrymden. Kan vi enas om att det är så, då har man väl en bra förutsättning att hitta på lite bättre berättelser.
Mm. Du, när mitt engagemang för en hållbar framtid blev starkare, kan vi väl säga, det var när jag själv fick barn för 30 år sedan. Björn, du och Heidi, ni har ju två pojkar.
Mm.
Vad ger du dem för bilder idag? Så här kan framtiden bli.
Ja, jag pratar ungefär om de här sakerna som jag pratar här idag. Jag är inte jättearg på min son Dante om han är lite slarvig med tyskan eller någonting. Det är nog viktigare att han hyllar det här med livet, kompisarna, relationerna, för det är det som jag tror kommer att vara kärnan. Människor vill vara människor. Som det enda som är på arbetsmarknaden, så tror jag ändå att vi vill ha ringa till något sådär företag. Vi vill inte hamna i en automatisk telefon, jag vill prata med människor. Och det är ganska trevligt jobb att prata med människor. Men nu går det som att alla de här ytorna där vi träffar människor, så ska man som ta bort människor från. Men det tycker jag man ska ta tillbaka. Om det är vård, skola, omsorg eller telemarketing, så människor har ju som en roll att fylla där i att vara människor. Men maskinerna kan göra det jobbiga, sliter ut och så, allt är tråkiga. Det har jag inget problem med. Men människor vill vara människor, och det tror jag finns en framtid för. Okay. Det coachar jag dem i.
Hur coachar du dem i det då?
Ja, men det är att se till att man lär dig att vara en bra kompis. Punkt, det räcker egentligen. Det är viktigare än betygen.
Okej, okay. Och det kommer de att ha bäst nytta av också i den där nya världen?
Jag tror det.
Thomas?
Relationer är det som skapar hälsa, skapar lycka. Och det är det som värderas minst i vår ekonomi faktiskt. För det är pengar som värderas, och det är pengar som ger status och politisk makt också. Ja, det vi lyckades då med på slutet av 20-talet och 30-talet, det var att skapa de här visionerna. Att vi är en del av naturen och vi måste vårda naturen i första hand. Och sen ska vi ha teknik och regelverk som stöder en sån utveckling. Vi förstod liksom detta.
Rebecka Karlsson, vad tänker du då?
Jag tänker att en sak som också händer nu när omvärlden blir allt mer disruptiv och föränderlig, det är att man kanske fokuserar lite mer på det lokala. Det finns någonting i att försöka skapa det som är väldigt välmående i det lilla. Att välja en plats på jorden, en plätt på jorden. Ta hand och koppla an till den naturen och de människor man har där. Och vad är principer för det och hur kan vi sen sprida det eller skala upp det på olika sätt och så.
Mm.
Det finns också en rikedom i det, tycker jag. Att koppla an till livet igen. Många människor i Sverige kanske inte har en uttalad religion. Men det finns någonting som är väldigt närande för själen ju, i att bli mer nyfiken och koppla an mer till naturen igen. Jag har liksom varit lite smått besatt av de här frågorna nu under hösten. Och jag, det är som att när jag är ute och går så tittar jag på natur på ett annat sätt. Jag ser ett annat ljus, eller vad är det för energi där bakom egentligen? Vad är det för flöden i omlopp? Och kan jag koppla an till det där och sådär? Att det är nära en, själsligt också, redan nu ju. Det finns någonting i vårt relaterande till liv och till naturen som, kan vi se det som att hon eller det vill att vi ska lyckas? Kan vi liksom kroka arm med livet och att det finns någonting som kan nära oss redan nu i det? Inte bara sen när det har gått bra eller inte bra.
Mm. Och naturen kan rädda oss, men bara om vi räddar den först, som Inger Andersson sa.
Mm.
Tack Rebecka Karlsson, tack Björn Ferry och Thomas Hahn som var med i Klotet idag.
Mm, tackar.
Tack.
Och vi som har gjort programmet är Daniel Värjö, tekniker Elvira Björnfot, producent Peter Normark. Jag heter Marie-Louise Kristola.
Ekot kvart i fem. Uppgifter om ukrainska drönarattacker mot ryska flygbaser. Över 30 ihjälskjutna när nödhjälp skulle delas ut i södra Gaza. Och vittnen säger till Ekot att beskjutningen kom från israeliskt håll. Storstockholms lokaltrafik har tagit dubbelt betalt av vissa resenärer. Och Livia Fränkel har gått bort. Hon var en av de sista överlevarna från förintelsen. I studion Katarina Boive. Ja, dödssiffran stiger efter beskjutningen mot palestinier i närheten av ett amerikanskt matutdelningscenter. Enligt Nasser-sjukhuset i Gaza har över 30 människor dödats och runt 200 skadats. Flera svävar mellan liv och död på grund av brist på medicinsk utrustning. Det säger Victoria Rose, en brittisk kirurg verksam vid Nasser-sjukhuset, till Ekot.
So far to date we've had 200 patients brought in with varying injuries, mainly gunshot wounds. But as you know, we haven't had any aid.
Än så länge har vi fått in runt 200 skadade, de flesta med skottskador. Vi har inte fått in några medicinska förnödenheter sedan den 2 mars, vilket gör att vi inte kan hantera en sån här incident, säger den brittiska kirurgen Victoria Ross till Ekot. Nasser-sjukhuset i Khan Younes, som redan går på knäna, tog emot de flesta dödade och skadade efter beskjutningen vid ett matutdelningscenter i Västra Rafah. Enligt vittnesmål till Ekot öppnade den israeliska armén före gryningen eld mot tusentals hungriga och desperata människor som hade samlats en kilometer bort från ett amerikanskt matutdelningscenter. Sexbarnsmamman i Kram Nasser berättar för Ekot att israeliska drönare gav via högtalare order till folkmassan att röra sig framåt. Helt plötsligt började israelerna skjuta mot oss från olika håll. De flesta som dödades och skadades stod vid sidorna av folksamlingen. De i mitten gömde sig under de döda, säger Ikram Nasser. Matutdelningen i Rafah sköts av en kontroversiell stiftelse vid namnet Gaza Humanitarian Foundation, som är en del av ett israeliskt amerikanskt biståndsprojekt vars syfte är att ersätta FNs humanitära arbete i Gaza. Stiftelsen förnekar att någon beskjutning ska ha skett i närheten av distributionsplatsen. Och den israeliska armén hävdar att de inte har någon information om incidenten och kommer att utreda den. Samar Hadros i Jerusalem och Bara Lafi i Gaza.
Det kommer uppgifter om att Ukraina genomför en storskalig operation med syfte att förstöra ryska bombflygplan. Det rapporterar AFP och hänvisar till säkerhetskällor. Vår Rysslandskorrespondent Maria Persson Lövgren är med oss nu. Maria, vad kan du berätta om det här?
Ja, det här har varit en extremt komplex logistisk aktion som har planerats i 1,5 år. Och det handlar alltså om 4 ryska militära flygfält som har attackerats av drönare. Inte från ukrainsk mark, utan de har fraktats till Ryssland i lådor och sen stått på lastbilar. Och det här har bekräftats av 2 av guvernörerna i 2 av de här områdena, att det alltså har attackerats flygplan då från de här lastbilarna.
Hur omfattande är den här operationen?
Enligt ukrainska säkerhetskällor och ukrainska medier så har 40 såna här flygplan då, framförallt Tupolev-flygplan som används för långdistansbeskjutning med långdistansmissiler mot Ukraina, blivit förstörda. Och det här bekräftas delvis av bloggare i Ryssland, alltså krigsbloggare, som säger att det här är en svart dag för rysk långdistansflygning, och man attackerar samtidigt då den dåliga förberedelsen i Ryssland, att man har låtit de här planen stå öppet och att de har varit enkla mål.
Hur skulle det här kunna påverka då eventuella förhandlingar om vapenvila imorgon i Istanbul?
På ett sätt så visar ju Ukraina att man fortfarande har styrka att genomföra en sån här komplex operation, och det kan så att säga göra att Ukraina får styrka också i de här samtalen. President Volodymyr Zelensky ska ha varit med och planerat den här aktionen, och han har också sagt idag att en delegation är på väg till Istanbul för att delta i samtalen imorgon.
Det säger vår Rysslandskorrespondent Maria Persson Lövgren. Och militärexperten Joakim Paasikivi, han säger så här om uppgifterna om drönarattackerna.
Om det visar sig stämma de uppgifter som finns med samordnade ukrainska tillslag mot flera ryska flygbaser, så är det här mycket stort. Kanske en av de mest framgångsrika ukrainska attackerna under kriget.
Hur vanligt eller ovanligt är det här?
Den här typen av attacker har genomförts mot ryska flygbaser vid några enstaka tillfällen, alltså fast inte alls i samma skala. Och om det som nu finns på videoklipp som ligger ute på nätet, och det här är ju svårt innan man sätter bekräftat, stämmer, så har Ukraina nu lyckats slå mot det ryska strategiska bombflyget. Det vill säga de flygplan som skickar robotar mot Ukraina. Men det är också samma flygplan som bär kärnvapen i händelse av en kärnvapeninsats. Så det här är en stor, viktig strategisk resurs för Ryssland. Och beroende på hur stort, hur många flygplan Ukraina har lyckats förstöra, så kan det här vara säkert i klass med eller större än sänkningen av robotkryssaren Moskva.
Militärexperten Joakim Paasikivi och reporter var Mariana Benjamin Sir. Så Sverige, Storstockholms lokaltrafik, SL, har tagit dubbelt betalt av resenärer. Till exempel så har det dragits pengar från ett bankkort i väskan när man blippat sitt busskort. Men SLs princip är att bara göra återbetalning vid ett tillfälle, och det kan bryta mot lagen enligt Maria Wiesel, expert på konsumentjuridik vid Sveriges konsumenter.
De bryter mot den regeln i avtalslagen som handlar om förklaringsmisstag.
Om ett företag förstår att konsumenten betalat för mycket pengar av misstag, så är företaget skyldigt enligt lag att betala tillbaka, säger Maria Wiesel. Och det gäller oavsett hur många gånger man gjort misstaget. Men SLs princip är att bara betala tillbaka vid ett tillfälle, säger presskommunikatör Elin Lindström.
Vår bild är ju att man ändå har ett ansvar också som resenär att veta hur man ska göra sen när man väl har fått instruktionen, för att kundtjänsten skickar sen med en väldigt tydlig instruktion.
Ekot har tidigare berättat att SLs biljettläsare kan dra dubbla kostnader trots att man haft korten åtskilda. För Karin Englund hände det när hon blippade SL-kortet och hade bankkortet i väskan.
Massor med gånger, alltså kanske 12-13 gånger under ett år.
Har du fått tillbaka några pengar?
Nej, nej. Alltså jag gav ju upp till sist.
SL uppger för Ekot att de förra året fick in 5000 ärenden till kundtjänsten om dubbeldebiteringar. Och angående kritiken att SL bryter mot lagen genom att inte betala tillbaka kunder mer än en gång, säger Elin Lindström så här.
Jag är ju kommunikatör och inte jurist, så att jag kan inte riktigt svara på det. Men däremot så är det ju självklart så att vi är ju måna om att göra rätt för oss. Så att är det så att det finns några tankar på att vi på något sätt inte skulle göra det, då behöver vi ju självklart se över det.
Reporter Linda Shanwell. En forskargrupp från flera länder varnar för hälsorisker med att vi utsätts för blandningar av kemikalier. Just nu ser EU över kemikaliereglerna och forskargruppen skriver till EU-kommissionen om vikten av att skärpa reglerna. Bland de som skrivit på är professor Kristina Rudén vid Stockholms universitet som säger att de fått signaler om att åtgärder mot blandningar ska strykas och att det oroar.
Även om då riskbedömningen för varje enskild kemikalie och varje enskild användningen visar att just det är okej, så är blandningseffekten kan fortfarande vara ett problem, och det är det vi oroar oss för.
Det finns flera hundratusen olika slags kemikalier i bruk och riskerna bedöms för ett ämne i taget, men ingen undersöker hur vi påverkas av blandningar. Flera studier tyder på att kemikalieblandningarna kan spela roll, samtidigt som orsaken är svår att reda ut, säger Kristina Rudén.
Det är flera olika exponeringar som kan spela en roll, men så tror vi ändå att kemikalier har ju en del i det här. Vi kan inte kvantifiera det exakt, men vi tror definitivt att det spelar roll.
Forskare har till exempel sett att kvaliteten på spermier försämras och att hormonsystemet som reglerar ämnesomsättning störs, vilket kan bidra till övervikt. I EUs kemikaliestrategi som kom för några år sedan föreslås att begränsningarna för kemikalier bör ta höjd för att vi också måste klara blandningar. Men nu när reglerna ska utformas befarar de 22 forskarna från olika länder att reglerna inte kommer att skärpas, därför skriver de till EU-kommissionen.
Reporter Annika De Greus. Presidentvalet i Polen pågår för fullt och förväntas bli rekordjämnt. Vår korrespondent har besökt en vallokal i huvudstaden Warszawa.
I voted for our current city president, Rafał Trzaskowski.
Jag röstar för Rafał Trzaskowski, säger Dominik när han kommer ut ur den gymnastiksal i centrala Warszawa som idag fungerar som vallokal. Skulle Trzaskowski bli president kan det leda till positiv förändring här i landet, hoppas han.
I believe that he will be more keen to make some changes in our current country policy.
Jurtin, som också varit inne i gymnastiksalen, har däremot lagt sin röst på Trzaskowskis konkurrent, Karol Nawrocki.
Patriotism. No tak, żebyśmy po prostu, wie pani, no, nie zatracili swojej tożsamości, jak to można powiedzieć.
Patriotism och nationell identitet är viktigt för mig, säger Jurtin innan hon går vidare i försommarvädret. Kampen står alltså mellan Warszawas EU-vänlige liberale borgmästare Rafał Trzaskowski, kandidat för regeringskoalitionen under Donald Tusk, och historikern Karol Nawrocki, som stöttas av både Donald Trump och det nationalkonservativa oppositionspartiet Lag och rättvisa. Det är extremt jämnt i opinionsundersökningarna inför valet, och Wiecław, som röstat på Trzaskowski, är nervös.
I'm a little bit nervous and I will be waiting with impatience until 9 p.m. when the first results will be released.
Klockan 9 ikväll presenteras en första vallokalsundersökning. David Rasmusson och Felicia Hassan, Warszawa.
En av de sista rösterna som kan berätta om förintelsen har tystnat. 97-åriga överlevaren Livia Fränkel gick bort tidigt igår morse efter en tids sjukdom. Så här säger dottern Titti Fränkel.
Det är tungt och det är tomt. Och samtidigt så vet vi att mamma har fått som hon ville. Hon hade liksom åstadkommit det hon ville åstadkomma och hon hade varit så otroligt älskad av alla, hela familjen.
Lydia Fränkel sändes tillsammans med sin syster Hedi Frid till koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau när hon var i 15-årsåldern. Så här berättar hon i Sommar i P1 från juli 2023.
Den tredje kvällen stannade tåget. Jag kikade ut genom gluggen och såg ortsnamnet. Auschwitz-Birkenau. Dörrarna drogs åt sidan, vakternas kommando, randiga fångkläder. Män åt ena hållet, kvinnor åt andra hållet.
Titti Frenkel fyller i historien om vad som hände sedan.
Där Josef Mengele stod och sorterade dem till höger och vänster. Och de separerades från mamma och pappa. Och mamma fick åt ena hållet och pappa åt andra. Och sen såg de dem aldrig mera. De blev lovade att mamma kommer nästa dag. Ni ska gå dit. Och sen sa, var är mamma någonstans? Ja, hon brinner där uppe. Var det svar de fick.
Systrarna hamnade senare i arbetsläger och befriades vid krigsslutet. Och kom till Sverige med båt. Livia Frenkel ägnade sedan den senare halvan av sitt liv till att resa runt och föreläsa om förintelsen.
Hon tog diskussionen med ungdomar, både de som var, tyckte det var fruktansvärt och som kramade om när de skrev brev efteråt, men även med unga killar som verkade rätt aggressiva, mjuknade också. Det handlade om att det inte ska, någonting liknande får aldrig upprepas igen.
Livia Frenkel lämnar efter sig 3 barn, 6 barnbarn och 15 barnbarnsbarn. Något som gjorde henne mycket lycklig, säger Titti Frenkel.
Det var hennes liksom stolthet och revansch. Hitler lyckades inte. Så sa hon alltid när, liksom, när hon tittade på sin familj.
Livia Frenkels dotter Titti Frenkel. Och reporter var Helena Boman Brody. Imorgon får Götaland och Svealand växlande molnighet och lokalt någon regnskur. Över södra Norrland mer moln och på många håll regnskurar. I norra Norrland regn som långsamt rör sig bort norrut och följs framåt kvällen av minskad molnighet. Temperatur omkring 15-20 grader i söder och mellan 5 och 10 grader i norr. Lägre i fjällen. Ekot är slut. Producent det var Emil Östman.
P1, Sveriges Radio.
Klockan är 5, söndag eftermiddag, och strax börjar Allvarligt talat med Majgull Axelsson. Och sen om en timme.
Utredningen om Utrikespolitiska institutets Mellanösternchef Rospe Persi blev klar i veckan. Vilket ljus sätter den TV4s publiceringar i?
I vår granskning har vi varit väldigt tydliga med vad vi vet och vad vi inte vet.
Och som mediebråket över Östersjön. Lyssna på veckans medierna när du vill i appen Sveriges Radio Play.
Eller lyssna på medierna här i P1 om en timme.
Välkommen till Allvarligt talat, ett program som bygger på lyssnarnas frågor. Idag med mig, Majgull Axelsson, som är författare.
Hej Majgull, jag heter Gustav och bor i Paris. Jag har en fråga. Under min uppväxt med 2 syskon delade vi för det mesta så rättvist det bara gick. Min svåger har ofta tillämpat en annan princip i uppfostran av mina systersöner. Att världen är orättvis och det bör du lära dig. Ibland får man, ibland inte. Nu när jag själv har barn så slits jag mellan dessa perspektiv. Bör jag försöka bidra till att göra världen rättvis genom att uppfostra mina barn med rättvisa i vardagen? Eller är det fåfängt att tro att jag kan göra denna skillnad? Gör jag barnen rent av en otjänst genom att inte förbereda dem på den rådande verkligheten? Det var min undran.
Hej Gustav. Det verkar som om din svåger har upplevt många orättvisor i sitt liv och blivit en smula bitter. Annars skulle han väl aldrig ha kommit på den där idén. Varför tycker han att det är hans uppgift att lära barnen att världen är orättvis? Det kommer de tids nog att tvingas inse ändå. Risken är snarare att han får ungarna att tro att det är så det ska vara. Och att de därför inte behöver anstränga sig det minsta för att själva bete sig rättvist. Då kan den ene lägga beslag på allt som rimligen borde delas och sen försvara sig med att tyvärr, det är så här verkligheten ser ut, så lägg av med gnället. Det är ingen tillfällighet att syskon ofta ställer sina saftglas bredvid varandra bara för att kontrollera att den ena inte har fått en millimeter mer än den andra. Det verkar helt enkelt som om vi människor redan som mycket små har en väl utvecklad känsla för rättvisa. Och det är vi inte ensamma om. Apor, och i synnerhet våra närmaste släktingar schimpanserna, fungerar på samma sätt. De tål inga orättvisor. Om den ene får två godbitar och den andra ingenting, så vänder den lottlöse ryggen till och går ilsket därifrån. Till och med hundar reagerar så. Om man ber båda räcka vacker tass men bara belönar den ene, så blir den andra tvärsur och vägrar medverka i fortsättningen. Högst begripligt kan man tycka. Jag tycker alltså absolut att du ska stödja dina barns känsla för rättvisa genom att behandla dem så som du och dina syskon blev behandlade. Så rättvis som det bara går. Det är definitivt inte fåfängt. De kommer förstås att möta alla möjliga sorters orättvisor, både som barn och vuxna. Men då har de fått en vettig grund att stå på. De kommer att bli upprörda över orättvisor eftersom de vet att rättvisa är möjlig. Och förhoppningsvis kommer det att ge dem mod att både agera och protestera. Kanske kan de rent av bidra till att göra världen lite mindre orättvis. Låt mig också påpeka att detta att försöka vänja barn vid orättvisor genom att behandla dem orättvist inte bara är lite konstigt. För de flesta av oss ter det sig dessutom djupt obehagligt. Kanske är den bara tillfredsställande för en enda person, den som för tillfället sitter vid makten, nämligen föräldern. Tyvärr är jag rädd att det kommer att sluta riktigt illa för honom själv. För barn som har blivit orättvist behandlade under sin uppväxt har en tendens att som vuxna utveckla både bitterhet och hämndkänslor. Risken är stor att de kommer att bli än mer orättvisa mot sina egna barn. Men också att de kommer att ge igen mot sina föräldrar. Fast det är kanske bara rättvist.
Hej, jag heter Boel. Jag har en fråga. Om man vet att sönerna har glömt ens 80-årsdag, ska man påminna dem då? Det var min fråga.
Hej Boel. Jo, det ska man absolut. Men gärna med ett leende och ett litet skämt. Annars finns det risk för att firandet inte blir särskilt kul. Grattis på födelsedagen. Och hoppas att ni får trevligt.
Hej, mitt namn är Thomas Måg och jag är förvånad över varför det andliga och mystiken hos människan inte kommer fram mer i medierna. Är det evolutionen eller egot som bromsar?
Hej Thomas, och tack för frågan. Den är onekligen intressant, även om jag inte alls håller med om att det där skulle bero på evolutionen eller egot. Snarare handlar det väl om att anses lite pinsamt. Att prata om andlighet och mystik i offentligheten är lite som att dra ner byxorna och blotta något mycket privat. Dessutom är det ju inte bara i medierna man skyggar för de här frågorna. Den som för andlighet och mystik på tal vid kafferasten på jobbet eller vid en vanlig parmiddag kan räkna med att de andra i sällskapet kommer att ge varandra hastiga ögonkast. Någon kommer att höja ögonbrynen och försöka hejda ett ironiskt leende. Och sen kommer tystnaden att sprida sig runt bordet ända tills någon annan harklar sig och börjar tala om annat. Möjligen är andlighet och mystik något som man kan diskutera med sin allra bästa vän under en skogspromenad. Förutsatt att man kan stå ut med att bästa vännen kanske också svarar med ett snett leende och en sarkasm. Varför är det så? Tja, inte vet jag. Och jag vet inte ens om jag tycker att det är särskilt dåligt. Man skulle naturligtvis kunna gissa att det har en del med den allmänna sekulariseringen att göra. Att de flesta av oss har vant